Hej och välkommen tillbaka till Bibelpodden. Bibelpodden är ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och jag heter Irena som pratar.
Och det här är Hemen.
Och nu är vi tillbaka efter en veckas ledighet hemma från podden. Och det var ju hur nice som helst, eller vad säger du?
Det var det. Vi passade på och tog en veckas semester och åkte till Bahamas. Tog in på ett fint hotell.
Och solade massor.
Och badade och åt god mat.
Solen var ju riktigt stark och vågorna sköljde över hela kroppen. Det var ju helt fantastiskt liksom.
Nej, det gjorde vi inte.
Nej. Det var ju bara våra drömmar liksom.
Men jag hade hoppats att det var sant.
Eller hur? Ja, nej, men ibland får man drömma högt.
Det får man göra, men det vi gjorde istället, det var att vi faktiskt har jobbat. Och vi har inte bara jobbat, utan vår dotter har varit sjuk just den dagen när vi tyckte att nu ska vi ta lite ledigt.
Det stämmer, så vi fick ju ta hand om henne i några dagar där, men det gör ju inget, det är ju, så är livet liksom.
Det har varit bra väder här också, så att man ska inte klaga för det.
Nej. Du, i sommar så kommer vi göra något speciellt och vi kommer ha något som kallas för sommarandakter. Och det vi kommer göra är att vi kommer ha 4 helt olika talare med helt olika personligheter och bakgrunder och från olika kristna samfund. Så det kommer vara en väldig variation på de personer som kommer att tala.
Riktigt duktiga talare, pastorer, präster, ledare på olika sätt. Som kommer hålla andakter på 20-30 minuter ungefär.
Jag har lyssnat på dem och det var riktigt, riktigt bra. Jag blev väldigt inspirerad när jag hörde dem och delade det de hade på sitt hjärta. Så jag tror att du som lyssnar verkligen kommer få någonting med dig. Så passa på under julmånad när du kanske är på playan eller om du fortfarande jobbar. Och bara få lyssna in någon annan röst också från via Bibelpodden.
Vi har också fått en massa härliga recensioner under tiden vi har varit lediga. Jättetack för det. Då har man kunnat sitta där med gott samvete och känna att nej, men det är inte helt dumt att ändå ta en veckas ledigt från podden.
Yes, jag tänkte att vi skulle kunna läsa några stycken. Och först är det en som heter Armita Sol som säger så här: trevligt, bra och viktig podd som på ett enkelt sätt förklarar Bibeln och kristen tro. Intressant för alla oavsett bakgrund. Sen har vi en kille som heter Ingfors som säger så här: riktigt bra podd. En podd som uppmuntrar mig att utforska Bibeln mer. Spännande teman och gott upplägg.
Och Ingfors är egentligen hans efternamn. Jag råkar veta vem det är. För att vi har faktiskt spelat in ett avsnitt med honom. Jonathan Ingfors. Han är den som har startat något som kallas för Vivids. Så det kan man söka upp på Instagram där man får höra lite stories och sånt där från ungdomar. Och det avsnittet kommer ni få höra efter sommaren.
Det kommer bli väldigt bra. Och en sista recension är från en som heter Loa som säger: bästa podden, älskar denna podd, har hjälpt mig mycket, fortsätt som ni gör. Och det kommer vi göra. Nu känner vi oss otroligt peppade på att göra ett riktigt bra avsnitt, inte bara i framtiden men även också idag. Så vi sätter igång och kör. Det här är sista delen i vårt tema tvivel, Heman. Och jag tänkte att vi skulle ju kunna bara sammanfatta alla våra tidigare avsnitt. Och det vi har pratat om, för att bara ha en liten recap inför vår sista liksom, avsnitt, är att alla människor tvivlar. Det är ingen människa som är immun mot tvivel. Gud vill inte behöva bevisa sig för oss hela livet, har vi också pratat om, utan han vill hellre att vi ska komma in i en tillit till honom, precis som i en relation, att vi behöver inte bevisa att vi älskar varandra hela tiden, utan någonstans i relationen ska vi känna en trygghet till varandra och en tillit till varandra. Sen pratade vi också om det här med vetenskap och tro. Hur mycket vi egentligen kan veta, att både vetenskap och hela samhället är byggt på tro, har vi också pratat om. Och en sista grej är också att vi nämnde det här med Davids psalmer. Att Davids psalmer var som ett bevis för oss människor att veta att det är tryggt och det är säkert för oss att kunna komma till Gud med vårt tvivel och våra funderingar och våra oro och kasta det liksom på honom och ha en dialog med honom kring det, för han bryr sig om oss.
De här grejerna har vi pratat om i 4 avsnitt, så jag rekommenderar att man faktiskt går tillbaka till början och så börjar man från början och så kör man dem och betar av ett avsnitt i taget innan man fortsätter lyssna här, så man
Absolut.
Kan avbryta här och gå tillbaka. Så det här avsnittet kommer att handla om hur man övervinner sitt tvivel, för vi vill inte bara prata om tvivel i största allmänhet och bara
konstatera,
utan idag så knyter vi säcken och så liksom tar vi reda på, men hur övervinner man sitt tvivel då?
Så är det ju, vi vill ju knyta säcken, och när vi vet allt detta som vi har pratat om våra tidigare avsnitt, så kanske man tänker så här: men hur kan jag bli av med mitt tvivel, eller hur kan jag bota liksom mitt tvivel som jag har? Och frågan är, kan vi verkligen använda det här ordet och bota bort tvivlet? Är det liksom rätt att använda det? Vad tycker du?
Ja, men det tycker jag. Alltså jag tycker att man kan säga så här att sjukdom, det är ju en avvikelse eller en defekt i våra liv som inte är tänkt att vara på det sättet. Så att om jag är förkyld så är det, jag är inte skapad för att vara förkyld, utan det är liksom en tillfällig grej som jag är mitt i just nu, och jag kan bli botad ifrån det, eller jag kan bli frisk ifrån det, kan man också säga.
Ja.
Och på det sättet, så jag ska inte säga att människor som tvivlar är sjuka på det sättet som ett skällsord liksom. Men jag vill använda det ordet som att det finns ett botemedel för det, alltså det finns en hjälp att få kring det, och att det här med tvivel inte är någon slutdestination, att man bara liksom kampar där och känner att jag är tvivlare och det bara är så, utan att det faktiskt finns ett botemedel mot det. Att man kan bli kvitt sitt tvivel och börja tro istället. Däremot så tror jag inte det finns något vaccin mot det.
Nej.
Och vad är skillnaden där? Jo, men skillnaden är att ett vaccin är till för att du ska bli immun mot det. Så att även om vi ska prata om ett botemedel, jag säger det inom situationstecken, det ser inte du som lyssnar, men jag gör det här.
Han gör det.
Jag gör det. Jag kan ta en bild och posta sen. Så kan vi inte bli vaccinerade i det. Alltså vi kan inte bli helt immuna mot det, utan vi kanske tvivlar och så blir vi kvitt det, och sen så tvivlar vi igen och så händer något annat i livet. Så det här är någonting som är liksom pågår hela livet.
Det där tycker jag är väldigt bra, det vi säger att tvivlet inte är en slutdestination. Alltså, det vill säga att det är okej att känna tvivel i stunden, det är okej att komma till Gud med dig, Gud har nåd med dig, han älskar dig, han vill hjälpa dig ur det. Men låt inte det bli din identitet, skulle man också kunna säga. För är det inte så att jag tänker att vi människor kanske ibland gör tvivlet till våran identitet. Att man kanske tänker så om sig själv att nej, men jag är den här tvivlaren. Eller det är så jag är lagd åt det här hållet. Eller vad tänker du?
Ja, så kan det vara. Och nu finns det människor som har kanske anlag för att tvivla eller inte. Alltså att vissa vill ha bevis och får de inte det så är det, då tvivlar man. Och vissa liksom tror på och köper allt. Liksom. Och precis som du säger så är det jätteviktigt att inte göra tvivlet till en identitet. Och ska man ta den här liknelsen med sjukdom igen, så när i ett tillstånd där man är sjuk, så är det många som pratar om just det här, speciellt när man har fått en sjukdom som kanske påverkar en hela livet eller i alla fall en längre period, att låt nu inte detta bli din identitet, utan försök leva ditt liv som vanligt och gör allt det som du gör.
Mm.
Det finns ett exempel, en man som heter Jonas Helgesson som har ett handikapp, och han är föreläsare, komiker och författare och jätterolig och härlig kille. Och han, när man läser hans liksom, vad ska man säga, biografi eller där han skriver om sig själv, så skriver han just det att jag är väldigt noga med att poängtera att det här med handikappet, jag har inte gjort det till min identitet, utan jag är Jonas Helgesson och det är den jag är. Och så kan jag göra, utan det enda jag har, det jag har lite svårigheter med vissa grejer, men jag har liksom inte gjort det till min identitet och sagt att nej, men nu är jag dömd för resten av mitt liv och bara ha ett dåligt liv, utan det hänger med vad jag menar.
Absolut, jag tycker det är väldigt viktigt att inte låta vad det än nu kan vara i livet, inte bara tvivel utan andra saker också, så som du pratar om här, att inte låta det bli min identitet, utan även om man känner det för stunden så vill Gud hjälpa oss vidare. Och en sak jag tänkte på var israeliterna i Gamla testamentet, så ser man där hur de blev hjälpta att komma utifrån liksom Egypten, utifrån att de var slavar, och Gud hjälpte dem över det röda havet. Man kan läsa det i andra Moseboken. Och det man kan se där är att människor är otroligt glada och otroligt tacksamma till Gud över att han har tagit dem från slaveriet in till liksom på väg till det här förlovade landet.
De har fått vara med om värsta miraklet.
Verkligen, värsta miraklet, och fått se det liksom med sina egna ögon och få känna det och allt det där. Och det intressanta, man kan läsa där från kapitel 15 och kapitel 16-17 där, så kan man se hur de reagerar mot svårigheter och saker som de möter i livet där, eller under deras resa på väg till löfteslandet då. Och när de kommer ut i det första vi ser där är att under 3 dagar så var de ute i öknen och de hade svårt att finna vatten. Och deras reaktion var inte liksom att de hade en tillit till Gud, det här förtroendekapitalet som vi pratade om förut i förra avsnitt. De hade inte det, utan det första de tänkte var, nej men vad är det som händer nu? Har du tagit oss ut här i öknen för att vi ska dö liksom? Och så börjar de klaga, så börjar de uttrycka sig och liksom, ja, men, du vet, mumla liksom, och för att man var kanske irriterad över situationen och man började tvivla på, är Gud verkligen med dem kanske? Och en annan händelse också som man kan se vidare är när de fortsätter där och Gud kommer och möter dem, och han säger till Mose, ger dem vatten på det här sättet. Så ser man en annan händelse där, att de kommer närmare sitt förlovande land då, och så ser de att de har ingen mat. Och så tänker de tillbaka på hur det var förr och så säger de, men vi hade ju kött och grytor och vi hade det här och det här. Har Gud tagit ut oss i öknen för att vi ska bara dö här? Och ibland kan vi människor bli så dramatiska, riktiga så här drama queens i stunder då vi tycker att det är tufft och svårt. Och mitt i när vi är drama queens så har vi svårt att tänka rationellt och tänka på, men vänta nu, jag har faktiskt ett förtroendekapital här, eller Gud har ett förtroendekapital i mitt liv, han har varit med förut. Och det borde israeliterna göra där, att tänka tillbaka att men Gud var ju faktiskt precis med oss och vi fick vara med om det här undret. Och man ser hur Gud är verkligen så här nådefull och kärleksfull och möter dem. Men en intressant sak, varför jag delar detta.
För Gud, han liksom, vad ska man säga, hur man ska använda ett bra ord. Alltså han till slut så är han inte lika glad i det här längre.
Nej, men han tar tag i det här klagandet efter en stund. Man ser verkligen att han möter deras behov. Men det här folket som klagar det här som jag refererar till, de kom ju aldrig in i löfteslandet. Utan det var en annan generation som gjorde det. Vilket säger mig, jag ska inte dra allt för liksom hårda, men att Gud har nåd med oss i vårt tvivel, men han älskar oss så mycket att han vill också hjälpa oss ut ur det så att det inte bara blir vår identitet här och nu.
Nej, att man inte, ja precis, att det inte blir vår identitet, att man hela tiden går tillbaka till det liksom, som någon slags snappflaska som man hela tiden återkommer till, utan precis som vi sa att tvivlet inte är slutdestination, men man skulle kunna säga att det är en hållplats eller flera hållplatser i livet, att man stannar upp, tvivlar i livet och sen så gäller det att gå vidare sen.
Ja.
Och det är lite det vi ska prata om idag, att men hur går man vidare då? Hur tar man sig ur det här? För att när människor möter Jesus så finns det inte ett enda fall i Bibeln där människor möter Jesus, har tvivel och sen så säger han åt dem, nej, det är helt okej, det är bara att fortsätta så liksom.
Mm.
Utan han bemöter ju det för deras egen skull.
Ja.
Vi har pratat om det här med obearbetade tvivel, vad det gör, att det passiviserar. I det här fallet så gjorde det att de inte fick det som Gud hade lovat dem för att de inte kunde kliva in i det för att de var förstelnade liksom, på grund av sitt tvivel.
Mm.
Så hur gör man för att få, eller vad är botemedlet så att säga?
Ja, vad är botemedlet för att använda det ordet igen då? Det vi kan göra är att vi kan titta på en händelse där Jesus möter en person. Och vi ska titta i Lukas evangeliet där Jesus möter Johannes, döparen. Och då kan vi läsa i Lukas evangeliet kapitel 7 och vers 18-28. Och i den här händelsen så kommer vi se två olika steg som vi kommer lära oss av. Hur Jesus hanterar Johannes och hans tvivel och hur han får hjälp med det. Och från vers 18 kapitel 7 så står det så här. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och vad som händer här är att Johannes får höra vad människorna säger om Jesus, att han är Guds son, han måste vara den som Gud har sänt, han är Messias. Han hör detta. Och Johannes,
och det som händer det är att det är en situation här där Jesus botar sjuka, han ger blinda sin syn tillbaka och det är det då som når Johannes, han får höra om allt det här.
Precis, och Johannes är ju övertygad om i sitt hjärta om vem Jesus är, men här så kan vi se att Johannes tvivlar. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Är det verkligen det jag tror att det är eller hur ligger det till egentligen?
Lite backstory bara kring Johannes relation till Jesus, så är det så att Johannes visste att Jesus var Messias och det vet vi utifrån att för det första så var Johannes döparen Jesus kusin,
precis.
De var kusiner och för det andra så kom Jesus till Johannes döparen och döpte sig i floden Jordan och då står det att himlen öppnade sig och man alla hörde en röst som sa detta är min son, i honom har jag min glädje. Så Johannes fick vara med om detta, han såg liksom som en duva komma ner på Jesus, han hörde den här mäktiga rösten, så Johannes visste vem Jesus var på ett personligt plan och han visste också vem Jesus var på ett andligt plan, det vill säga att Jesus var Messias, den som skulle komma och befria folket.
Precis.
Men så blir Johannes fängslad, han är i fängelse och får det lite tufft och då börjar han tvivla och börjar fundera precis som det står här, är du den som skulle komma, är du verkligen Messias, är du den som vi har väntat på?
Precis, och det han gör är att han skickar iväg människor, sina lärjungar då, till Jesus för att fråga, ställa den här frågan som man funderar kring. Och det första steget som vi ser här, hur man bearbetar det här tvivlet, är att vi ser att Johannes, han får tvivlet i fängelset, men han håller det inte bara för sig själv och konstaterar och grubblar, utan han gör någonting med det.
Just det.
Och det han gör är att han kommer till Jesus själv med det, eller han skickar sina lärjungar i det här fallet med den frågan. Och det vi kan se och lära oss utav detta är att våga själva utforska. Vi kan ta reda på saker och ting genom att ställa frågor kring vårt tvivel, våra funderingar, och våga komma med det till Gud. Vi kan lufta det med andra människor som vi har i vår omgivning. På det sättet kan vi också på något sätt bearbeta vårt tvivel.
Om vi skulle fortsätta läsa då?
Ja, i vers 20 så står det så här: männen då kom till Jesus och sa: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och vers 21 fortsätter vi att läsa: just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Saliga är den som inte tar anstöt av mig.
Så här har vi då andra steget skulle man kunna säga, och det här kommer låta klyschigt. Men hur mycket vi än vrider och vänder på det så har vi kommit fram till att det finns inget annat sätt att lägga fram det på än att bara säga som det är. Och det är att läsa Bibeln.
Alltså att botemedlet är,
är att läsa Bibeln, att komma tillbaka till och läsa Bibeln. Hur får vi ut det här då från den här texten som vi läste nyss? Det som är intressant här det är att just när Jesus längre kommer så håller Jesus precis på och botar sjuka och ger blinda sin syn och gör alla de här grejerna. Och då när lärjungarna frågar Jesus, är du Messias, för att våran mästare Johannes, han undrar det här.
Ja.
Då säger han inte, ja det är jag, gå och visa honom eller gå och meddela honom. Utan det han säger, men kolla vad jag gör.
Just det.
Kolla vad jag håller på med. Och det är en direkt, Jesus liksom tar Johannes uppmärksamhet och leder den tillbaka till Bibeln på det sättet att Jesus visste vem Johannes var.
Mm.
Och han visste att Johannes visste vad som stod i en bok som heter Jesaja.
Just det.
Och på tre olika ställen i den boken, i kapitel 29 och vers 18, i Jesaja 35, vers 5-6 och i Jesaja 61 och vers 1, så står det just det som Jesus håller på att säga, att när Messias kommer så kommer han att bota sjuka, han kommer ge döva sin hörsel tillbaka och göra alla de här grejerna som Jesus gjorde. Och då säger han till de här lärjungarna, gå nu till Johannes och berätta vad ni har sett. Så kommer det vara ett tillräckligt bevis för Johannes. Det vill säga, han leder Johannes tillbaka till det som han redan visste, tillbaka till Guds ord. Och det var det Jesus gjorde. Det som är intressant när man fortsätter läsa, om vi läser vidare i vers 24, det var vad Jesus inte gjorde, som man förväntade sig att Jesus borde ha gjort.
Mm. Och från vers 24 så står det så här: när sändebuden från Johannes hade gått, då började Jesus tala till folket om Johannes. Alltså efter att hans lärjungar hade gått iväg så började Jesus prata om Johannes, och då sa han så här: vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Och allt det här så pratar Jesus om Johannes döparen alltså. Vi fortsätter att läsa. Ja, jag säger er, en som är mer än profet, det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland de som föds av kvinnor finns ingen större än Johannes. Och det här är ju ganska fina ord som Jesus pratar om Johannes.
Ord.
Verkligen. Och det intressanta är att man kan tänka så här, men varför sa du inte det när hans lärjungar var där, så att han kunde liksom få värsta nyheten om vad Jesus har sagt om en?
Ja, varför gav Jesus inte honom en klapp på assen? Varför liksom gav inte Jesus den här uppmuntran när sändebuden eller lärjungarna var där, så att de bara kunde ta med sig det hem och säga, vet du Johannes, Jesus har pratat så gott om dig.
Ja.
Och fått honom att känna sig på bättre humör liksom, och kanske glömma bort sitt tvivel.
Precis som vi pratade här så kunde ju Jesus ha sagt det precis när lärjungarna var där och hörde allt detta, och istället så väntade han med tills de gick. Och då tänker jag så här, att Gud är säkert mer mån om vad som händer i oss än att vi ska få det här quick fix direkt.
Att det bara ska kännas bra.
Ja, alltså att han vill hjälpa oss människor till den högsta formen av tro på något sätt. Och det är att ta Gud på sitt ord.
Ja, att bara lita på det. För att det finns en annan text här. Det står ju här att Det är om honom det står skrivet: säg, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Så Jesus visste att Johannes döparen visste att de här texterna handlade om honom. Ja. Och att han var den här budbäraren som skulle gå före Jesus. Och den här texten stod också i Jesaja. Så Jesus visste att om Johannes visste det här, så visste han också de andra tre texterna som vi läste nyss. Och det är precis som du säger då, att Jesus vill hjälpa Johannes till en högre form. Han vill liksom ta upp Johannes på en annan nivå och inte kliva ner på kanske den nivån som Johannes var på.
Och det vi kan se här när Jesus möter människans tvivel, eller Johannes döparens tvivel, så ger han inte bara honom en klapp på axeln, så som du sa, Heman, och han ger honom inte någon sån här känslomässig rush, bara, oh, det känns bra nu för att han liksom kramade mig eller sa snälla ord, utan han älskar Johannes för mycket, eller han älskar oss människor för mycket för att låta oss vara kvar i vårt tvivel, utan han vill ta oss vidare ur det. Och det enda sättet som han kan göra det, förutom det här förtroendekapitalet som vi har pratat om förut, är att han hela tiden pekar tillbaka till Guds ord. Alltså han pekar Johannes tillbaka till löftena, han pekar tillbaka till vem han säger att Bibeln säger att han är.
Och vi har pratat mycket om hur man kan lita det här med tvivel med en relation bland ett par. Där till slut så kommer man till en nivå där det inte längre handlar om att nu ska du bevisa att du älskar mig. Bevisa att du älskar mig hela tiden efter liksom 20 års äktenskap. Utan då handlar det helt enkelt om att ta en på ens ord. Kanske gå tillbaka till det här jaet som man sa när man gifte sig, eller vad man nu har för relationsstatus. Men att man liksom går tillbaka till det och känner att, men vi hör ju ihop. Jag ska inte behöva bevisa för dig hela tiden, utan ta mig nu på orden. Jag behöver inte säga, jag lovar jag ska göra så här, eller jag lovar att jag ska göra så här. Utan det räcker med att säga, det här är vad jag ska göra. Mm. Alltså att du ska lita på mig utan att jag behöver svära och lova och så. Och det känns som att det är det Jesus försöker göra med Johannes. Att han går inte tillbaka till hur deras relation var från början, utan han fortsätter från där deras relation slutade, eller där de var senast, så att säga, och tog det därifrån.
Men du säger det här att vi ska lita på Gud, på hans ord. Och för att vi ska kunna lita på Guds ord, tänker jag, så behöver vi ju veta vad Gud säger i sitt ord. Alltså vad Gud säger i Bibeln. För det är svårt för mig att lita på Jesus och lita på vem Gud säger att han är om jag inte förstår hans karaktär och förstår alla saker som han har lovat mig att jag har, liksom, som jag har.
Och det är därför vi pratar om Guds ord i det här fallet som just botemedlet. Alltså det är inte bara en klyscha eller religiös grej som man bara säger, ja, läs bara Bibeln så blir allting bättre, utan det är faktiskt där det står om vem Gud är, precis som du nämnde, alla de här grejerna. Och jag tror att man bedrar sig själv när man tror att jag behöver inte läsa Bibeln för jag vet vad det står i den. Ja. Eller jag behöver inte gå till någon kyrka, eller jag behöver inte vara tillsammans med andra kristna för att jag klarar mig på egen hand. Och visst, det kanske man gör på ett sätt, men man kommer vara mycket starkare om man håller sig nära Bibeln, håller sig nära en kristlig gemenskap. Likadant som till exempel om man tar en kolbit, att ta bort den här kolbiten från brasan, till slut så kallnar kolbiten. Jag säger inte att alla människor kallnar det, jag ska inte döma ut människor på det sättet, men jag tror ändå att låt kolbiten få vara kvar i brasan så att man håller värmen uppe. Ja. Och inte bara för ens egen skull, utan för andra människors skull också.
Och det handlar ju inte bara om att läsa sin bibel, utan att faktiskt kunna sin bibel. Och jag menar inte nu att man måste gå i värsta utbildningar och liksom lägga värsta stora ribban så, utan kunna sin bibel menar jag att man tänker på bibeln, man mediterar, man jobbar med sin bibel, att man vet vad bibeln säger i ett visst område eller flera olika områden som man känner att man behöver behärska i sitt liv. Och man ser väldigt tydligt där att Jesus, han kunde ju sin bibel helt klart. Jesus bemöter djävulen som försökte fresta honom när han var ute och fastade där, så bemöter han honom med Guds ord. Och djävulen själv kunde ju vad Bibeln sa. Alltså han sa ju, ja, men det står skrivet, om du bara faller så kommer änglarna ta emot dig liksom, och det står skrivet det här och det här. Och Jesus bemöter honom tillbaka, inte med en känsla, inte med vad jag tänker och tycker, inte med erfarenheter, utan han bemöter honom med att säga, det står faktiskt skrivet så här och så här. Och där så ser vi verkligen att om Jesus behövde kunna Bibeln, om Jesus använde Bibeln på det sättet, så tror jag absolut att vi också behöver använda samma metod som han gjorde.
Ja, men det är ju så, alltså det handlar, att behandla sitt tvivel handlar inte bara om att det ska kännas bättre, för att det kan kännas bättre för stunden och sen så finns tvivlet fortfarande kvar i slutet på dagen när man går och lägger sig. Utan det handlar om, det är att komma tillbaka till den här tron om att det är genom predikan och genom Guds ord som jag får tro. Och det är precis det en av verserna i Romarbrevet säger. Det står i Romarbrevet 10 och vers 17 så står det så här. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.
Mm.
Alltså det är när vi läser Bibeln som tron växer till liv och vi håller oss varma så att säga i kläderna. Och det är när vi kanske inte gör det så ofta eller när vi inte gör det, inte har gjort det på väldigt länge som något som någon säger till oss kan få oss att börja tvivla.
Ja.
Exakt samma situation kanske hade känts helt annorlunda om vi läser Bibeln kontinuerligt eller om vi inte har gjort det på många år.
Jag tycker det är jättebra och avslutningsvis så vill vi också säga att allt det här med tron och hela den biten, att vi blir inte frälsta genom styrkan i våran tro, liksom hur starka vi är, utan genom Jesus verk på korset. Det är ju det som är liksom grunden till alltihopa. Och att tro är ju helt enkelt, om man ska bara förklara det väldigt enkelt, så är det att man sträcker ut sina armar och så tar man bara emot det som Gud redan har gjort klart för dig. Och det tror jag är någonting som vi alla människor klarar av att göra.
Irena, det här har varit ett av de här långa teman som vi har haft där vi börjar och känner att ja, men det här klarar vi av på ett eller två eller tre avsnitt och så har det bara fortsatt och blivit längre och längre och det här är alltså femte avsnittet. Och jag hoppas verkligen att du som har lyssnat har känt att det här har varit både till nytta och till hjälp för dig. Både dig som kanske står mitt inne i ett tvivel just nu, men också som en slags, i ett slags förebyggande syfte.
Ja.
Till den dagen du kommer möta tvivel så har du liksom byggt en grund. Och framförallt till att bli inspirerad och gå tillbaka och kanske plocka upp din bibel om du inte har gjort det på länge och börja läsa några texter.
Ett tips som jag kan säga bara det här att gå tillbaka och läsa sin bibel är nu när vi har pratat om tvivel. Titta, vad säger Bibeln om tvivel? Kan du understryka, gå till Johannes döparen den här händelsen och titta på det och läs andra översättningar för att du verkligen liksom ska förstå det här sammanhanget så att det inte bara landar i tankarna utan att det landar också i hjärtat.
Ja, och som sagt, gå tillbaka och lyssna på alla gamla avsnitt som vi har haft i det här temat om du inte redan har gjort det. Och nästa vecka så blir det alltså sista avsnittet innan vi sätter igång med våra sommarandakter. Och det blir också ett speciellt avsnitt för det kommer vara en slags, inte en Q&A, men vi kommer svara på frågor som vi har fått. Lyssna frågor som vi inte har hunnit med än så länge. Så det blir tror jag 2, 3, 4 olika frågor.
Riktigt
som vi
ska bra frågor är det.
Ta tag i om islam och kristendom och djur, om de kommer till himlen eller inte och så vidare och så vidare. Så det kommer bli hur intressant som helst. Så att fram till dess så säger vi bara ha det så underbart.
Och glad midsommar.
Yes, så hörs vi. Hej då.